Ja, då har vi stämt träff här, jag och Alexander Rosenström, på fina, vintriga Tullstranden idag. Lite i skydd för vintriga vindar. Hej Alexander.
Hej Gunilla, det är trevligt att vara här.
Roligt att träffa dig. Hör du, det här är ju en bekant plats för dig förstås.
Ja, på sätt och vis. Jag är ju uppvuxen i Hangö, så det är ju mina hemtrakter, och det är därför jag här nu har varit över hela julhelgen de senaste 3 veckorna egentligen. Efter resor och coronatester och karantän och allt som följer med tiden, så att säga.
Ja, jag förstår att du har varit försiktig. Vad väntar dig nu när du faktiskt imorgon, vi träffas nu fredag, och imorgon så åker du iväg hem, får vi väl säga, till Uppsala. Vad väntar dig där?
I Uppsala så väntar mig, jag jobbar på sjukhuset i Uppsala, på Akademiska sjukhuset, som underläkare, som är en titel som inte ens finns i Finland, men det är alltså läkare innan specialisering i princip. Jag jobbar på rehabiliteringsmedicinska avdelningen, eller jag inom verksamhetsområdet rehabiliteringsmedicin och smärtlindring egentligen. Så jag har jobbat under det senaste året, har jag jobbat mycket med smärtrehabilitering. Jag hade en avstickare som jag jobbade akut i Mariehamn på akutsjukvården i somras, och sen i höstas igen på smärtrehabiliteringen. Och nu från och med januari så kommer jag då att jobba mycket med stroke-rehabilitering istället.
Det betyder alltså att patienterna har haft stroke och ska sen försöka komma på fötter igen?
Ja, stroke-rehabilitering är egentligen en lite felaktig term. Hjärnskaderehabilitering är egentligen den korrekta termen, för att det är inte bara stroke, det är mest stroke. Men ja, det är alltså patienter som har genomgått någon form av antingen blödning eller infarkt i hjärnan eller någon annan hjärnskada, och sen behöver hjälp och rehabilitering för att komma tillbaka till livet med alla de begränsningar som deras sjukdom medför.
Har du själv valt det här området, eller är det så att man som nybliven läkare för ett år sedan för din del så skuffas man in någonstans där det finns plats?
Ja och nej. I Sverige så får man, EU-standarden är att man efter att man tar examen får legitimation. Det är ett 6-årigt utbildningsprogram och så får man legitimation därefter. Det är så som det är i Finland till exempel. Sverige har ännu inte övergått till det systemet. De kommer att göra det från och med nästa höst. Men just nu så är läkarutbildningen i Sverige 5,5 år, och då är den inte legitimationsgrundande. Och det betyder att man efter examen måste göra någonting som kallas en allmän tjänstgöring efteråt. Allmäntjänstgöringarna är lite som oppisoppimus här. Det finns snarlika drag, även om det såklart är en helt annan sak. Men alltså, det är alltså en anställning som är tidsbunden, varefter man ska ha en viss kompetens. Kravet för att få en AT-tjänst är att man har genomgått och fått en läkarexamen, och sen får man legitimation efter det. Problemet är att det inte finns riktigt tillräckligt många platser, vilket gör att det är väldigt många som blir i mellanlandet mellan en AT-plats och examen. Och det är i princip där som jag är nu. Och då får man i princip jobba, men man måste ha en utsedd handledare, och man har egentligen inte något patientansvar direkt så.
Du är liksom med och lär dig, som du själv säger, på lär och avtal lite.
Lite så, eller det kommer vara så sen jag får AT. Just nu så är det någon form av mellanting däremellan. Så orsaken att jag är på smärtcentrum och rehabiliteringsmedicin var egentligen lite ett bananskal. Jag har forskat på smärta sedan 2017 och var väldigt bekant med de som jobbar där. Och sen när min examen närmade sig så fick jag då ett erbjudande om att jobba med smärtrehabilitering. Vilket jag nog inte skulle ha tänkt mig om jag själv skulle ha fått välja. Men det, jag kom in på det och jag tackar ja, för att det var en bekant miljö, trevliga arbetskamrater, och det fanns inte någon orsak för mig att inte ta emot erbjudande, och det har varit väldigt lärorikt och väldigt trevligt.
Jag förstår också att det här kommer att vara din specialisering nu, va?
Nej, för att specialiseringen kommer sen efter allmäntjänstgöringen.
Men jag tänkte att du håller fast vid det nu när du som sagt åkte på ett bananskal.
Ja, det är möjligt. Ja, det finns ju olika spår som läkare. Man kan göra en massa olika saker. Det finns en massa olika områden. Jag tror jag vill fortsätta jobba med någonting som tangerar långvariga smärttillstånd, vilket är det som jag forskar på och som kanske är mitt största intresse. Och rehabiliteringsmedicin skulle vara ett bra alternativ för att fortsätta jobba med det, men det finns också andra alternativ och där har jag ännu inte bestämt mig. Mm.
Hör du, Alexander, vi ska tala lite mera om det som hände för ett år sedan nu, snart i alla fall för ett år sedan, det vill säga att du kom ut i arbetslivet samtidigt som pandemin startade. Det måste ha inneburit lite grejer för dig också som kommer ut just i vårdarbete som har varit så mycket i fokus. Men här emellan ska vi lyssna på det som jag tror att ligger dig varmt om hjärtat, Orfejdrängar. Det vill säga sånggruppen Orfejdrängar med hemort just Uppsala där du är med. Vi ska lyssna på er. Orfejdrängar, en verkligt anrik kör, sånggrupp som du, Alexander Rosenström, också har kommit med i. Vi kan tala lite mer om det, men nu tillbaka till för ett år sedan när du kom ut och pandemin var ett faktum också här i Norden och i Sverige och i Uppsala, eller hur? Hur påverkade din start som läkare?
Det har nog påverkat mitt första år väldigt mycket, såklart. Det har ju påverkat allting i hela världen. Jag minns, jag pratade med mina farföräldrar faktiskt om det bara häromdagen, att jag tog examen den 17 januari förra året. Och då pratade man om något mystiskt virus som hade verkat sprida sig och som hade orsakat ett antal dödsfall, men det var nu inte någonting som man direkt hade börjat oroa sig för på allvar ännu då. Och jag minns att jag gav ett tal på min examensceremoni där jag pratade om vikten att ha ett välutrustat sjukvårdssystem och allt möjligt. Och sen så blev man inkastad, jag började jobba med smärtrehabilitering och sen 2 månader senare var vi tvungna att stänga. För att smärtrehabiliteringens natur är väldigt mycket gruppbaserad, det är väldigt mycket baserat kring multiprofessionellt. Man jobbar väldigt mycket, många personer på samma gång. Och det var plötsligt inte okej.
Så du hamnar hem på distansjobb kanske?
Nej, det är svårt att bedriva vård på distans, tyvärr. Det som hände var att jag blev inkastad på en coronaavdelning. Jag var med i öppnandet av en rehabiliteringsavdelning för coronapatienter som hade varit på intensivvården och som sen kom ut från intensivvården men inte var riktigt i skick att skickas hem.
Men hör du, Alexander, hur var känslorna kring det? Det måste ju ha varit otroligt spännande och otroligt skrämmande. I mars, april visste ju ingen här hos oss så väldigt mycket ännu om den här virussjukdomen.
Nej, coronavirus är ju en familj av virus. Det finns ju ett antal andra coronavirus, till exempel SARS som vi hade då för 2003, och sen finns det ett antal andra som finns på många håll i världen. Så man hade ju en viss aning om hur coronavirus kan bete sig, men man har ju aldrig varit med om något sånt här. Min upplevelse, jag kände mig nog aldrig utsatt för själva virusen när jag var på den här rehabiliteringsavdelningen. Vi hade väldigt tydliga direktiv för personlig skyddsutrustning och vi hade väldigt noggranna direktiv med hur man skulle hantera patientkläder och städning och omhändertagande och allting. Men det är klart att det fanns ju en stor stress i hela systemet och det fanns en stor stress kring risken för att sjukvården inte skulle ha tillräckligt med platser. Det fanns en stor oro för att man skulle bränna ut sin personal. Det fanns och finns fortfarande kanske en, vad ska jag säga, alltså det, jag tror att sättet som sjukvårdspersonalen ser på corona och dess konsekvenser skiljer sig fortfarande från det sättet som allmänheten ser på coronavirus och dess konsekvenser.
Jaha. Hur då?
Coronavirus för mig kan orsaka en allvarlig sjukdom, precis som vi alla har sett och hört och i vissa fall även erfarit. Den allvarliga sjukdomen är ju, som vi också vet, relativt ovanlig. Problemet ur sjukvårdsperspektiv sett är ju det att det sprids så himla effektivt, vilket gör att det är så otroligt viktigt att man utför de skyddsåtgärder och rekommendationer som faktiskt finns, att man håller ett ordentligt avstånd, man använder munskydd när man är på allmänna platser, man minimerar sina samhällskontakter tills dess att vi får spridningen under kontroll. Och det är ju, sjukvården träffar ju alltid sjuka människor, vi är inte ovana med det. Problemet är att det blir väldigt många. Även om det är en väldigt liten procent som blir svårt sjuka, så om bara tillräckligt många smittas, så då så kommer det ändå att vara ett väldigt stort antal, även om andelen är liten.
Om jag läser dig rätt nu här så menar du alltså att skillnaden är den att vårdpersonalen tar saken på mycket större allvar än vad gemene man i Sverige gör. Och att ni, man har ju sett postningar på det också bland vårdpersonal som jobbar i Sverige. Att ni är lite besvikna på att den stora allmänheten inte har lotsats in i en tillräckligt stor försiktighet och tidigt.
Ja, jag tror att det handlar nog inte om att man inte skulle veta att det kommer farligt och att det kan spridas väldigt mycket. Men någonstans i kedjan av kommunikation så har budskapet kanske inte riktigt gått fram. Och jag tror, jag har ingen förklaring på varför det har blivit så, men det, siffrorna talar ändå sitt klara språk. Alltså om man ser inom Norden så sticker Sverige ut. Jag vill inte börja jämföra med resten av världen för det är så mycket annat som är förvirrande där. Men det är, jag tycker att det är ändå en rättvis jämförelse att jämföra mellan nordiska länder. Och Sverige är en utstickare där. Och det finns flera anledningar säkert till det. Jag lyssnar på en väldigt intressant intervju med smittskyddsläkare Tony Fauci och där han diskuterade med rektorn för Harvard och han diskuterade med någon smittskyddsläkare inom WHO som jag inte minns namnet på nu. Där de pratade om vikten av ett robust primärvårdssystem och för att hantera pandemier som det här. Nu säger jag inte att Sverige inte har ett robust primärvårdssystem. Det jag menar är att det finns väldigt mycket som behöver funka för att man inte ska få en smittspridning. Man måste identifiera fall, man måste kunna smittspåra effektivt. Och i en redan ansträngd miljö så kan det vara svårt att få till alla de extra sakerna plötsligt. Det är ju inte så att folk slutar bli sjuka bara för att det plötsligt kommer någonting nytt. Det här med flockimmunitet som också har diskuterats fram och tillbaka och kommenterats på olika sätt var också någonting de diskuterade i den intervjun. Och det de var ganska överens om är att flockimmunitet utan vaccination förekommer inte. Det var deras budskap. Jag är ingen epidemiolog. Jag kan inte bilda mig en egen uppfattning om just det. Men jag litar på det som Anthony Fauci säger. Han är en auktoritet inom det området.
Men jag måste fråga dig, hur känns det att ha kommit in i hela den här stora, stora frågan och kommit just i, kan vi i alla fall säga, frontlinjen i och med att du jobbar inom vården? Känns det inspirerande och intressant? Eller känns det som att, vilket yrkesval jag gjorde?
Jag tror att man alltid funderar på sina yrkesval i perioder. Jag tror inte att någon kommer från det. Och åtminstone inte om man aktivt funderar över det man håller på med med sin tid. Det är klart att det kommer en period där när det har känts väldigt tungt på olika sätt. Men någonstans så känns det också väldigt meningsfullt. Det känns som att man ändå gör någonting som är väldigt värdefullt och värdeskapande. Jag träffar väldigt många väldigt unga personer som kommer ut från intensivvården och in i rehabiliteringsfasen som inte ska ha överlevt utan det vårdsystem som vi har. Och då pratar vi ändå friska unga individer. Det är inte bara folk på äldreboende, även om de står för den allra, allra största delen av de som blir svårt sjuka.
Hur är det att möta de här människorna? Hur känns det? Hur känns det när du går hem om du har jobbat på en coronaavdelning och där har just varit utav sådana som har varit väldigt sjuka?
Jag tror inte att man någonsin helt vänjer sig att träffa väldigt sjuka människor. Jag hoppas att man inte någonsin helt vänjer sig för att det ska alltid, ja, det bör alltid kännas lite svårt att träffa svårt sjuka människor för att det är svårt. Jag tror att det är väldigt svårt att kunna stötta anhöriga och att kunna stötta patienter om man skulle förlora den känslan. Sen så är det såklart så att man kan inte i all oändlighet ta med det alla de här känslorna hem. Det funkar inte. Man skulle bli galen om man skulle hålla på det sättet. Så då gäller det att ha väldigt bra kollegor som man kan prata med. Det gäller att ha bra vänner som man kan på ett avidentifierat och opersonligt sätt inte nämna några patientdetaljer, men diskutera det som man själv upplever, att det här var faktiskt svårt och tungt.
Kanske det är bra att du är i Sverige och i Uppsala. Jag har för mig att det rika studentlivet till exempel, som du ju också har genomgått i många år och har säkert kompisar och vänner. Och svenskar är ju ganska bra på att tala känslor, hur det känns. Både du som jobbar och du som är sjuk, har jag för mig. Är det så?
Jag tror att det är en ganska... Jag vet inte. Jag tycker att de som jag har träffat och umgås med i Finland och internationellt, jag tror att det är mera personfaktorer snarare än ett...
Nationalitetsdrag.
jag tror det.
Okej. Det låter ganska bra det också för Finlands del. Hör du Alexander, vi ska ta lite musik här igen med din kör, säger jag. Och sen ska vi tala lite mera om ditt stora intresse för just sång och musik. Här kommer Orfejdrängar. Orfejdrängar, Alexander Rosenström, en av, hur många är ni? Ungefär 80, läste jag någonstans.
Ja, det varierar, men mellan 80 och 100, oftast.
Och du är med där sen hur många år då?
Jag kom med där 2019, för ett och ett halvt år sedan. Hösten 2019. Orfejdrängar är ju, som du sa tidigare, det är en anrik kör. Den grundades 1853 och den har hållit i sig sedan dess. Den grundades ju också faktiskt under en epidemi. Det var en koleraepidemi just i Sverige då, och Uppsala var helt nedstängt. Då var det 12 ynglingar som satt sig ner och började sjunga tillsammans, och därifrån hade sen vuxit till det.
Sen kanske de också fick hålla lite paus, så som ni har fått göra nu under år 2020, eller hur?
Ja, 2020 blev ju konstigt. Vi hade en inspelning i februari där vi spelade in lite ny musik, och sen efter det så hände allt det här. Och sen så från början av mars till september så var vi inte alls. Och sen så börjar vi öva i september inför julkonserten som sändes nu inför precis innan jul. Och då övar vi inte alls så som vi brukar. Vi brukar ju, det är stor skillnad mellan att öva när man är 80 och nu övade vi som 16. Och det blir ju en helt annan dynamik. Men det har gått, alltså det gick.
Det såg man ju också under julkonserten. Det är säkert många av er som lyssnar som kanske också har sett den. Det var, som Alexander säger, strax före jul kom på Sveriges TV en jättefin julkonsert faktiskt med Orfejdrängar. Och där står ni väldigt långt ifrån varandra. Det är inte en sån här samlad manskör där.
Nej, och sen var det munskydd mellan ljudupptag och... Det var en intressant upplevelse. Den finns ju faktiskt på SVT Play fortfarande, den där konserten. Och jag tror att den borde vara tillgänglig i hela världen så att man kan se den.
Det är den faktiskt, ja. Hör du, men ditt intresse för sång och musik, körsång, varifrån kommer det?
Ja, det är nog en sån här grej som jag hittade efter att jag flyttade till Sverige faktiskt. Ja, det här, jag spelade klarinetten och sen jag gick i... slutet av lågstadiet till att jag tog studenten och sen flyttade till Uppsala, så fortsatte jag med att spela klarinett i storband. Och då, det är egentligen det som har varit mitt musikintresse. Jag är inte sjungig på det sättet. Jag sjöng lite innan jag var i tonår eller i puberteten. Så då sjöng jag lite före målbrottet och så vidare. Men aldrig på ett organiserat sätt. Sen så kom jag med, det finns en organisation som heter EMSOC som står för European Medical Students Orchestra and Choir, som har projekt en gång per år, 10 dagar någonstans i Europa, där man övar en vecka och så har man 2 välgörenhetskonserter.
Läkare som sjunger ihop alltså?
Ja, eller läkarstudenter och unga läkare, men ja, i princip åtminstone blivande läkare.
Ja.
Så då sökte jag, då var det året 2016 och då så sökte jag tänkte att jag skulle vara med i orkestern för jag spelar klarinett. Men de behövde inga klarinettister så de erbjöd mig en plats i kören. Och så tänkte jag väl att nej, det kan väl vara trevligt. Jag har sjungit förut och det kan vara trevligt ur ett socialt sammanhang åtminstone. Så man skulle kunna säga att det att jag ens sjunger i kör så är till bananskal.
Okej, okay. Det finns många bananskal i våra liv faktiskt. Hör du, men jag såg att till exempel här i din hemstad Hange så har du varit med till och med den här julen i någonting i kyrkan och sjunga, eller hur?
Ja, jag började ta, efter att jag hade sjungit, jag sjöng då 2016 sjöng jag 10 dagar med det här EMSOC och 2017 sjöng jag 10 dagar till med EMSOC, men då så sökte jag direkt till kören, inte till orkestern först. Och sen efter det så gick jag med i en studentkör i Uppsala och så sjöng jag med dem i ett par år. Och där någonstans började jag ta sånglektioner. Först väldigt sporadiskt och då hjälper det inte så mycket. Det är det som vilken träning som helst. Man behöver liksom jobba regelbundet och systematiskt. Men från och med början av 2019 så har jag tagit regelbundet sånglektioner. Och då så har min sånglärare, hon är deltids kyrkomusiker. Så då har hon ibland tagit med mig att sjunga i kyrkan. Och då dök det upp förra år, så dök det upp ett tillfälle här att sjunga på julottan. Tillsammans med Jan Helleberg då, som är kantor här. Och det var väldigt trevligt, så vi gjorde samma sak i år igen. Så vi får se hur det blir framöver. Det vet nog varken jag eller han. Men vi tycker båda att det är väldigt trevligt. Så.
Hör du, en sista fråga till dig som jobbar inom vården som läkare nu. Vad gör sången med vår hälsa egentligen?
För mig så är sången en väldigt viktig avstressande faktor. Det är någonting som gör att jag kan lugna mig och det är någonting som jag trivs väldigt bra med att göra. Och sen att sjunga i kör så skapar också en väldigt djup känsla av sammanhang för mig. Jag tror att det är saker som är väldigt viktiga för ett välmående överlag. Sen, nej men det är det som sången är för mig. Det är också ett sätt att uttrycka sig. Det är ett sätt att förmedla någonting. Det är ett sätt att... beröra på ett sätt som jag kanske inte klarar av att göra i min yrkesroll. Min yrkesroll är ju låst av de begränsningar som sjukvård och vetenskap och allt sånt för med sig. Medan man, när man sjunger så, då så skapar man någonting och då kan man nå människor på ett helt annat sätt.
Det där låter fint. Hör du, Alexander Rosenström, nu ska jag önska dig god fortsättning på 2021. Det känns särskilt angeläget just i detta årsskifte att önska allihop ett bättre år helt enkelt på alla plan, eller hur?
Jag håller med. Tack detsamma.
Tack ska du ha.